lyssnar på Rec Talks, en podd om rekrytering och närliggande ämnen. Här intervjuar vi några av de mest vassa, kunniga och inspirerande personerna i branschen. Kort, koncist och kul. Rec Talks drivs av Radin Golrock som har lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen. Podden produceras av Refab, marknadsledande inom digital referenstagning. Välkommen till Rec Talks.
Hej och välkomna till Rec Talks. Jag heter Radin Goldrock och är från Refab. Idag sitter jag med Emelie Karlsson som ansvarar för rekryteringsaffären på Academic Work i Sverige. Välkommen Emelie.
Tack.
Grymt att du var med. Kan inte du berätta lite vad vi ska prata om idag?
Jo, men idag så ska vi prata om varför vi på Academic Work har implementerat evidensbaserad rekrytering.
Coolt. Mm. Vad betyder evidensbaserad rekrytering om vi börjar med den grejen?
Ja, men evidensbaserad det är egentligen så som det låter. Det är baserat på evidens. Alltså vi vill jobba med att ta reda på vad som faktiskt mäter arbetsprestation för de rollerna som vi rekryterar till eller hjälper våra kunder att rekrytera till. Ja. Så kort och gott en uppsamling av olika typer av metoder som mäter de faktiska kraven som vi behöver mäta för en specifik roll.
Just det.
Så att, ja, det är ingen liksom tydlig process som är för steg och ser likadan ut för varje rekryteringsprocess som vi jobbar med, utan det är olika beroende på situation och behov egentligen.
Och lite bara kort bakgrund om Academic Work för de som kanske inte känner till av någon anledning, men ni är ju inom kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning, funnits kanske cirka 25 år. Men just det här med evidensbaserat, det är liksom en ny benämning ni har på hur ni jobbar och det innebär även delvis nya arbetssätt har jag förstått.
Mm. Ja, absolut. Det är en ny benämning. Sen så finns ju den benämningen i branschen och i övrigt. Men vi har valt att börja jobba så för att vi har insett att, ja, men, att arbeta kompetensbaserat som vi har gjort under många år räcker inte för att faktiskt mäta arbetsprestation. Vilket är egentligen det vi vill mäta och fokusera på.
Just det.
Så att det är... ja.
Så själva målet är alltså att liksom få så bra hum som möjligt om kandidatens prestation?
Ja, målet är ju att vi ska bli mer pricksäkra i våra rekryteringsprocesser.
Just det.
Alltså om man jämför med en traditionell rekryteringsprocess så bjuder man till exempel in ganska mycket, ja men det är mycket biases, det är magkänsla, man är partisk som person och det är ju för att vi är människor.
Ja.
Och vi människor är partiska och kommer alltid att vara det oavsett om man säger att man är det eller inte. Därför vill ju vi ha så strukturerad och tydlig process som möjligt som inte bjuder in till den här beslut på magkänsla till exempel. Så att det verkligen blir rätt kandidat som får tjänsten i slutändan.
Ja. Och du nämnde tidigare att det här kan, det finns liksom inte ett sätt, man kan göra olika beroende på situation och så. Kan du liksom nämna lite exempel på hur kan det, så här, kan det se ut eller finns några så här övergripande principer eller arbetssätt som kännetecknar ett evidensbaserat förhållningssätt eller arbetssätt?
Ja, men vi har ju till exempel så ska ju vi alltid jobba på ett sätt när det kommer till vår kravprofilstagning. Jag skulle säga att evidensbaserad rekrytering är, ja, men har egentligen att göra med allt som är händer från början i behovsanalysen med våra kunder. Att bara sätta igång en rekryteringsprocess för att man har använt en liknande kravprofil i alla år och lägger man ut en annons som man alltid använt till exempel, då är egentligen att hoppas på det bästa och sen så vet man inte riktigt om de kraven som man har ställt i den annonsen är de rätta kraven för den tjänsten. Så att vi är väldigt noga med att jobba med en tydlig och noggrann behovsanalys från början. Och där använder vi oss av en teknik som vi kallar för, eller som vi kallar för, som heter critical incident teknik. För att ta fram en kravprofil för en roll egentligen tar ju flera dagar. Och Och vi har ju oftast inte så jättelång tid, utan Nej. Kanske en timme, kanske en halvtimme, kanske lite längre än så hos våra kunder. Och så är vi kanske konkurrensutsatta ibland och sådär. Så att vi behöver använda oss av en metod och en teknik som anpassar sig efter att vi fokuserar på de sakerna som är viktiga för tjänsten. Så att det är, eller handlar egentligen om att vi, men incident som det heter, det är egentligen arbetsuppgifter. Alltså arbetsuppgifter som är kritiska för affärsresultatet i den specifika rollen man rekryterar till. Så att vi fokuserar mycket på, vilka arbetsuppgifter är affärskritiska och hur behöver man bete sig, vilken kunskap behöver man besitta, vilken nivå utav kunskap behöver man besitta för att kunna prestera i rollen. Så det är det absolut viktigaste att fokusera på och förstå för våra rekryterare men också såklart för våra säljare i våra processer. För att vi också ska kunna bygga en process som är eller kommer att mäta de specifika kraven som vi sätter upp för en specifik roll till exempel.
Och den här behovsanalysen, det görs gentemot rekryteringschef eller
Det görs mot beställaren egentligen. Och är det så att den beställaren kanske inte vet det, men då kanske vi behöver prata med någon annan som vet vad som krävs för att prestera i den specifika rollen. Så att därför kan ju varje rekryteringsprocess se väldigt olika ut och vara uppbyggt på olika sätt, för att det har ju också att göra med kundens specifika situation där då. Det kan ju vara så att någon behöver någon som börjar inom en vecka, eller så kan det vara en ganska affärskritisk nyckelposition som det spelar ingen roll om personen börjar imorgon, det hade varit bra, men den kan lika gärna börja om 6 månader för att det är viktigt att det blir rätt. Så att där behöver vi kanske lägga till eller ta bort steg i vår process för att det ska gynna också själva situationen som våran kund befinner sig i.
Och med steg så menar du alltså intervjuer, tester?
Ja, men olika typer av bedömningssteg skulle jag säga. Så att vi börjar ju alltid ha en noggrann behovsanalys. Det behöver man ju ha oavsett om det är en roll som där en person bara ska jobba i några veckor eller om det är en långsiktig nyckelposition. Det är ju viktigt att vi tar reda på de mest affärskritiska arbetsuppgifterna för en mer okvalificerad roll likväl som för en mer kvalificerad roll. Så att vi behöver ju eller vill ju säkerställa att vi kommer leverera rätt typ av kandidat till kunden. Och lägger man mer tid och fokus i början så gynnar det oftast och tar ju mindre tid i processen senare och kanske undviker missförstånd och så vidare.
Ja, och då är hypotesen att det här skulle leda till att man får kandidater som på sikt presterar bättre.
Mm. Absolut, verkligen. Ja. Det är ju vi ute efter, eller det vi vill leverera till våra kunder alltid och alltid har varit, det är ju kandidat- och konsultprestation. Vi vill ju att alla de kandidaterna vi levererar i våra rekryteringsprocesser ska komma in och prestera i deras roller, men vi vill ju också att våra konsulter ska göra samma sak. Så att det är ju alltid A och O för oss. Ja. Fokus, det är ju konsult och kandidatpresentation.
Just det. Så om jag mejlar er och säger att jag skulle vilja ha, säg, en JavaScript-utvecklare med 3 års erfarenhet, då kommer ni inte bara börja skicka CV, utan ni kommer förmodligen höra av er och ha lite följdfrågor.
Ja, vi kommer absolut vilja göra det. Ja. För att 3 års erfarenhet för dig då, om jag kallar dig för beställare och kund, så kanske det betyder någonting annat än vad det gör för en annan kund. Vi vill ju ta reda på att det är klart att vi kan lägga ut en annons och skriva att vi söker dig med 3 års erfarenhet av som Java-utvecklare. Men med det sagt så betyder inte det, vi vet inte vad vi ska leta. Är det 3 år års erfarenhet på pappret, alltså på CV vi letar efter, eller är det själva kunskapen i Java som vi söker efter? Så att det är det vi vill ta reda på. Vad innebär 3 års erfarenhet för dig? För att det enda som, det är klart att du kan ha det som krav, att jag vill ha någon som har 3 års erfarenhet inom det här, men det enda som det gör är när vi lägger ut en annons och så skriver vi 3 års erfarenhet istället för att fokusera på faktiskt nivå av kunskap, så kommer det bara begränsa kandidaturvalet för oss. Eller för er också skulle jag säga. Så att addera mer krav som man egentligen inte har koll på vad det är vi vill få ut av missgynnar ju ganska mycket. För att kandidaterna kanske läser annonsen och inser att men då jag har 2 års erfarenhet av det här och jag kan det här.
Ja.
Som det står i annonsen. Varför kan inte jag söka till exempel? Ja. Så att man minskar ju bara kandidatutbudet som man når ut till. Så att väljer du att skriva istället för att skriva 3 års erfarenhet så kan man ju skriva vi söker dig som har jobbat med Java, känner dig bekväm med att utföra de här arbetsuppgifterna, vi söker dig som har det här, den här kunskapen för att du kommer hamna i de här arbetssituationerna eller du kommer att driva de här uppgifterna själv. Det gör det mycket mer tydligt och fångar ju en bredare kandidatgrupp. Det blir också tydligt för kandidaten att söka. De vet varför man söker en viss typ av erfarenhet och ja, det kommer att öka kandidatutbudet skulle jag säga.
Ja, och då är det här critical incident-teknik heter det. Är det det som den största skillnaden egentligen mot tidigare, att ni liksom lägger mer tid på att grotta ner er i själva behoven och vad är det som egentligen ligger bakom det som behöver göras?
Menar du hur vi gjorde tidigare?
Eller hur man kan göra annars?
Nej, men hur man kan göra annars, allt handlar om intresse hos den som kommer göra själva rekryteringen. Ja. Det är klart att vi kan ta in en kravprofil i skrift, i ett Word-dokument från en kund som säger att de inte har tid att träffas. Men sannolikheten att vi kommer hitta rätt kandidat eller ens någon kandidat överhuvudtaget är ju ganska liten egentligen. Att oavsett om det bara handlar om att en administrativ arbetsuppgift eller om det är en okvalificerad tjänst man rekryterar till, så skulle jag säga att det är väldigt viktigt att sätta sig ner och prata förväntningar. Vad är det du vill att den här kandidaten ska leverera? Hur vill du att den här kandidaten ska bete sig? För att oavsett om man bara rekryterar till en tjänst som man inte tycker är så viktig själv, så spelar det roll i slutändan vilken kandidat det blir.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Jag tänker också att det blir ju, jag tänker att det gynnar ju på något sätt också vad ska man säga, att ni får större urval. Gynnar ju förmodligen även liksom mångfald, att det blir fler som man kan välja mellan. Det jag blir nyfiken på är liksom, hur tas det här emot? För ni är ju så stora som ni är en massa olika slutkunder. Märker ni att liksom alla är redo för att hoppa på det här tåget eller finns det varierad mognadsnivå?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
Många stora bolag har ju ett invant arbetssätt. De har alltid gjort som de alltid har gjort. Och vi har ju precis egentligen börjat jobba på det här sättet. Så för oss är det ju också vi behöver ju bli mognare i det här sättet att arbeta också. Men det är ju mycket, vi upplever ju ganska stor motstånd ute hos våra kunder idag. För att de kanske inte gillar att bli utmanade på det här sättet. Och det kommer nog, vi kommer nog behöva tillåta att det kommer ta lite tid för vissa kunder eller längre tid för andra. Vissa har ju accepterat det här rakt av. Så att vissa känner ju att det här är ju kanon. Om jag som har jättesvårt att hitta den här typen av kandidater kan få hjälp genom att arbeta på det här sättet, så är ju det fantastiskt. Så att vissa tycker ju att det är jättebra. Och vi har några success stories redan med företag, stora som små egentligen, som har, där vi har lyckats mycket, mycket bättre än vad vi har gjort tidigare. För att vi kollar kanske på andra typer av krav och sådär. Så att det kommer nog ta lite längre tid för vissa bolag. Men det är också helt okej. För att det här är ju väldigt nytt. Men samtidigt så vet vi att vi alla behöver ju bra personal eller bra medarbetare för att kunna växa som bolag också. Så att det kommer nog så småningom att landa, tror jag.
Jättespännande. Jag blir nyfiken på om jag eller någon annan som vill liksom anamma det här arbetssättet eller ta med lite inspiration och resurser tillbaka till min arbetsplats och liksom bli lite mer ready för det här sättet att jobba på. Vart ska jag kika på då? Liksom, vad kan jag börja ta del av? Har du några sådana tips?
Processerna framför allt. Man behöver ha ett strukturerat arbetssätt. Man behöver använda sig av valida metoder som faktiskt mäter det vi vill mäta. Så att vi behöver ha en Det vi på Academic Work gjort och jobbat otroligt mycket med är ju att få till en strukturerad och kvalitativ rekryteringsprocess som också är flexibel och anpassningsbar utifrån våra kunders behov. Så att vi vill ju heller inte att den ska hjälpa oss, vi vill ju att den ska hjälpa oss, men de vill ju att den ska hjälpa våra kunder också. Så att den måste ju vara anpassningsbar och den måste kunna vara evidensbaserad oavsett om vi har 10 steg eller om vi har 5 steg i en rekryteringsprocess. Så att för oss handlar det otroligt mycket om att dels att man mäter det man faktiskt ska mäta, man använder sig av valida bedömningsmetoder som också liksom ligger mycket forskning i grunden. Och få medarbetare att faktiskt förstå värdet av att vilja jobba på det här sättet. Det är nog det man måste kika över. Och det är ju en ganska stor sak att göra. Men vi tror otroligt mycket på, eller vet att det här är framtiden. Så att vi...
Ni lever i framtiden helt enkelt.
Ja, verkligen.
Nej, men jag tycker det stämmer väl överens också med de liksom, vad ska man säga, dialoger vi har med olika aktörer som vi tycker... Men... Det här verkar liksom vara någonting på spår. Att det är mycket kring struktur. Mm. Det är mycket kring att man ska mäta grejer som predicerar en viss prestation. Mm. Och att det ska facilitera ett arbetssätt som förminskar biasen. Liksom. Mm. Att mindre magkänsla, mer ordning.
Ja. För det finns helt ärligt inte någon rekryteringsprocess som är helt fördomsfri.
Nej.
Det finns inte det, för att oavsett om man använder sig av AI-robotar eller vad man nu än gör så är det alltid en människa som har byggt den roboten. Så att det finns inga fördomsfria processer, det finns mer eller mindre. Och vi försöker vara så mycket mindre som möjligt kopplat till just fördomarna. Vi vill koppla in så få beslut baserat på magkänsla som möjligt och ha så... träffsäkra och valida resultat som möjligt, för att vi verkligen vill leverera kandidat- och konsultprestation till våra kunder. Och det handlar ju om att vi måste prata om lite obekväma saker, som att vi går ifrån det här antal års erfarenhet av en specifikt yrke eller antal års erfarenhet från en specifik utbildning till exempel. Att man vågar utmana de sakerna.
Grymt, Emily. Jag är sjukt inspirerad.
Ja, okay.
Och det här är ju som sagt ett kort och koncist format. Är något så här, man ska ta med sig något sista, bara kika självklart på Academic Work, vad mer kan man göra?
Men jag skulle säga, om man pratar rekrytering och växa som bolag, resultat, allt sånt, att våga utmana de processerna man har idag.
Grymt.
Och våga testa nytt.
Häftigt. Stort tack för att du var med i Rektorn, Emily.
Tack så mycket.
Härligt.
Du har lyssnat på Rektalks med Radin Goldrock, en podd producerad av Refap. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla oss på info@refap.se.